Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
.213 centimeter lång är finske basketstjärnan Lauri Markkanen som spelar i NBA-laget Chicago Bulls. Hans brorsa heter Eero Markkanen och måste väl vara en av den allsvenska fotbollshistoriens mest sensationella transfers när Real Madrid plötsligt värvade honom ifrån AIK. Lille Eero, han är bara 197 cm, spelar numera i Indonesien. 213 landskamper har Tre Kronor spelat mot hockeyns hemland Kanada. Kanada och Ryssland för övrigt de enda två av dagens nationer som Sverige har minusstatistik mot. 213 som är 2,13 insläppta mål i snitt per match hade Robin Lehner i New York Islanders förra säsongen. Utav de målvakter som spelade i NHL på daglig basis så var det bara Dallas Ben Bishop som hade ett bättre snitt. En Lehner som ju också blev nominerad till priset som NHLs bästa målvakt och nu har han bytt klubb till Chicago Blackhawks. Det 213:e ligamålet i Bundesliga gjorde Bayern Münchens polack Robert Lewandowski häromdagen när vi spelar in det här. Med det klev han upp som fyra genom tiderna. Bundesliga-historiens store målkung är en annan Bayern München-legendar, den största av dem alla, Gerd Müller. Drygt 213 sekunder är det nysatta svenska rekordet på när det gäller 1500 meter, eller mer normalt uttryckt 3:33:70. Kalle Berglund gjorde det när han blev nia på friidrotts-VM i Doha. Och friidrotts-VM, ett av många olika ämnen när vi skickar iväg Sporthuset, avsnitt 213. Ja, vi anropar Kanada och Qatar. Jens och Miro, för det är där ni är, eller?
Ja, jag har ju hunnit hem, förstår du, från Qatar.
Ja, du har det.
Till den svenska rivieran. Men jag måste erkänna att det är något kyligare här än det var i Qatar.
Vilken oväntat. Jag hade ju 31 grader när vi pratades vid förra gången här för 2 veckor sedan. Jag kan säga att de 31 graderna varmt i Montreal har fallit ner till 7 grader, tittar jag just nu på en termometer när jag tittar ut på en vacker himmel och soluppgång som
oj,
finns här borta.
Oj, vilket ras.
Jo, verkligen. Det pendlar, kan jag säga. Verkar gå från sommar till nästan till vinter på en gång.
Och du har överlevt Qatar. Vi ska ta en hel del om det här med Qatar, Miro. Men du är i alla fall, du är redo för en timme podd här, eller?
Absolut är jag det.
Hur såg det ut i stavlådorna förresten? Var det några vassa kanter där eller hörn som kan förklara saker och ting?
Ett måstehopp nu för Bengtsson. Sista försöket på 4:80.
Aj, aj, aj!
Oj, 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 oj.
Åh, hon reser sig. Det var väldigt skönt att se. Det där är riktigt obehagligt när staven går av precis i isättningen.
Lådans djup är alltid 20 cm, så det gnager man sönder staven lite grann. Man brukar ha på ett litet skydd. Men om du tänker på Angelicas stavbrott där så gick det av betydligt högre upp. Mm. Men ändå så var det ju förmodligen så att det var någon åverkan på den. För att alltså går den av på grund av att man överbelastar den, så går den av mitt på staven. Och det gjorde inte hennes. Mm. Och det som är lite obehagligt när de går av så lågt som hennes gjorde, det är ju att den här naturliga rotationen gör att man landar inte uppe på bädden, utan man landar då ganska nära liksom lådkanten. Så där hade hon lite röta då att det, det kunde gått mycket värre om staven hade brutits längre ner.
Du som säkert har varit i liknande situation någon gång så där. Vad skulle vara en normal grej? Jag vet ju bara hur det är när man har hoppat höjd en gång i tiden och landar på ribban, så tänker man ju nästan mer på det nästa gång när man hoppar än vad man tänker på hur man ska hoppa.
Ibland så känner man ju alltid så här att en stav vet man kan gå av. Jag har ju brutit 30 stycken och tog den diskussionen med Angelica, och det var lite roligt då att hon tog upp det. Jag är äntligen stavhoppa, för jag har brytit den. Då har jag sagt till henne då när jag tränar, så du är inte stavhoppa innan du har brytit någon stav. Mm. Så hon var lite smålycklig över att hon hade gjort det.
Mm. Hon sprang runt och sa det till alla.
Ja.
Nu är jag en stavhoppare äntligen.
Ja, jo, men lite så är det. Men grejen är, som allt annat som händer, det är ju tur att man inte vet innan att den ska gå av. Det är ju jobbigt. Jag har faktiskt en polare då som var, jobbade en del som modell då. En världshoppare då som i ett reklamuppdrag faktiskt skulle då bryta den. Och så skulle de filma det här hoppet, så att de medvetet gjorde ett jack i den. Och det vet det fasiken om jag hade ställt upp på. Alltså när man vet att den rackan ska gå av nu när jag sätter i.
Mm.
Men han genomförde det, och han fick väl kanske någon krona för det.
Men du, när vi ändå är inne på ämnet Angelica Bengtsson, för hon känns ju som den stora minnesbilden från det här friidrotts-VM:et, oavsett alla medaljer, med tanke på att hon då satte svensk rekord efter att ha brutit staven. Så vi har ju suttit på ett antal middagar, du och jag, Miro, och du har berättat grejer om stavhopp. Så några märkliga saker som har hänt i ditt stavhoppsliv, varsågod och rada upp några stycken.
Det var ett svenskt mästerskap helt enkelt. Vi hoppade stav där, och på den tiden så var det inte fastskruvade ställningar, utan de var då stabila givetvis, men ribban låg uppe på. Den här killen då som hoppar då, han genomförde hoppet, han var inte i mitten på hoppet, utan han gled sakta rakt ut mot högersidan då och landade uppe på själva ställningen och blev hängande där, och den började ju svaja. Ribban åkte givetvis ner, men han hängde ju kvar där uppe på ställningen. Och av någon konstig anledning så såg man tidigt att den kommer tippa ut på banan, samtidigt som då, jag för mig att det var 10 000 meters lopp då. Så då höll man tummarna att löparna skulle hinna springa förbi innan han rasar ut på banan. Och det gjorde han då.
Och, mitt i fältet?
Ja, nej, de hann ju förbi där i alla fall. Men sen,
vilken överraskning, de kommer förbi där 10 meters löpare, så kommer en stavhoppare mitt i. Men det låter ju livsfarligt.
Ja, nej, men det såg ju lite obehagligt ut sådär i alla fall. När vi träffade honom då någon vecka efter då, för det vart ju ambulans in och kolla av honom och sådär då, så sa jag det, fasiken, blir du inte lite rädd nu och hoppa? Så sa han, nej, jag kommer inte ihåg ett skit av det. Ja, sen tänkte jag på lille Lasse som jag tränar då. Han valde fel stav i ett tillfälle och var otroligt taggad. Och ibland då så hoppar vi in med kort ansats liksom, för att vi ska hitta känslan i sättningarna och så här. Och han var fortfarande kvar på sin lilla ansats där då. Eller han behöll den staven som han hoppade med kort ansats. Gick ut på full ansats och tänkte inte på att byta stav. Så han kom ju in där med full spet, och den blev ju så liten så att den tog ju aldrig stopp, utan när han satte i staven så istället för att flyga uppåt så flög han rakt över madrassen och landade i en diskusring bakom. Som tur var så var det ju sån här nät runt, som ni vet, runt diskusringarna, så att han fastnade ju i nätet där, som tur var. Annars hade det kunnat gått illa.
Men det jag tänker på, både med de här bitarna och Angelica Bengtsson, det är att det blir ju kul när det går bra, men är det inte också förenat med livsfara?
Nej, alltså ska vi prata livsfara så är det ju. Det är ju några stycken som har omkommit i stavhoppet, men då har det varit olyckshändelser där man har genomfört hoppet, landat på madrassen och sen fallit ut bakåt och slagit i huvudet bakom madrassen då. Bland annat en som jag kände mycket väl då, som råkade ut för det. Men det kunde lika gärna ha hänt i höjdhopp eller något annat, alltså att man har oturen då och rasar ner från bädden.
Usch.
Det som jag undrar där också med stavarna då, som många förundrades över under tv-sändningen när Armand Duplantis tog silver, det är att stavarna tog slut. Han hade inte den styvheten på stav som han hade behövt enligt staben runt Duplantis för att kunna vinna den här tävlingen mot Kendricks. Han hade behövt en styvare stav än vad han någonsin har använt. Och då var det någon som skrev så här, varför har du inte med sig en extra stav? Som är, och då var det så här, när stavfodralet är för litet, då tänkte jag, men då kan vi ta med sig två stavfodraler. Ja,
du får reda ut. Golfbag låter det som.
En situation som Mondo har som inte färdiga hoppare har är ju då att han håller ju fortfarande på och växer och blir större. Han har gått upp 5 kilo sedan förra året, så att den staven som han kunde hoppa 6,05 med på EM förra året, det är en stav som är den mjukaste han har överhuvudtaget nu. Och det har ju med att göra att han är större, starkare, tyngre, och vilket innebär då att han måste också då upp i stav för att kunna få ut samma energi ur dem. Och när man är i den här utvecklingsfasen så vet man ju inte riktigt då vilken stav är jag på nu. Och han hade ju, jag tror att kanske två, tre stavar som han aldrig har hoppat med. Så hårda som han aldrig har hoppat med. Och då har han ju bedömt då att de ska räcka till i den formen som han är i då. Men så visade det sig att han hade kunnat använt en ännu hårdare stavar då. Och begränsningen, jo visst, man ska kunna ha två fodral med sig, absolut. Men
då blir det ännu jobbigare på flyget.
Ja, det lär det ju bli, absolut. Men om man går då till en färdig hoppare, om jag tar mig själv som exempel, så hade jag då ett fodral med ett skydd runt då, så att för att inte det där ska hända att man får dem skadade, så fick jag plats med 7 stycken stavar. Då kunde jag ha då någon träningsstav som var ganska mjuk, som var för mjuk egentligen att tävla med. Och sen hade jag någon stav som jag egentligen aldrig hade klarat av riktigt då. Och så använde jag under tävlingens gång, så kanske jag använde max 3 stavar. Jag fick plats med 7 stycken, så det är inget bekymmer. Kendricks har inte de bekymren. Han har ju hoppat ett antal år. Han kommer inte upp. Han kan ha då en lite styvare. Men i Mondos fall så han använde ju flera stycken som han aldrig hade hoppat med tidigare då.
Men hur kan det vara så att de inte kan bedöma det på förhand? Vad är det som uppstår på just den här tävlingen som de inte kan se på träning? Att de så här, det är så konstigt tycker jag liksom, att man då totalt missbedömer vad han har för form.
Nej, men totalt missbedömde man ju inte det. Han gjorde ju trots allt 97. Det kan man inte säga att det var något misslyckande. Han förutsåg det jättebra till DM förra året. Då lyckades han ju perfekt. Mm. Och det är klart att man i det här läget då kanske då missbedömde lite grann då. Men inte tror man liksom... Jag menar, det är klart att man kan alltid vara kritisk och säga det. Herregud, han skulle ha haft det. Men han behöver ju... Man måste ju ändå ha någon typ av uppfattning var man hamnar. Och det är nästan orimligt att man ska kunna byta upp sig så mycket.
Jag ser ju framför mig att man sätter liksom small, medium och large eller XL på sina stavar så att man åtminstone håller reda på dem. Och det verkar inte vara helt rätt, trots att det är jättelånga schabrak att ha med sig, att dessutom hålla reda på dem när Angelica Bengtsson springer runt och letar efter sin stav. Så att det blir ju ganska många frågetecken som dyker upp där. Man tänker, hur går det här till egentligen?
Men det som folk inte vet är ju då att egentligen stavhoppare då, det är ju flera saker som vi måste liksom fatta ett beslut som ingår i sporten. Det är ju då, vilken stav väljer jag? Vilken fattning håller jag? Och var ska jag placera ribban i förhållande till stavlådan? Nollan, det vi kallar nollan då, bakre stavkanten. Och för hög fattning gör ju att det blir korta hopp. För styr stav gör att jag landar innan. Och ribban kan jag ha för långt bort. Så alla de här faktorerna kan göra då att jag landar på det. Så man har ju flera saker som man kan korrigera innan man till exempel byter stav. Man kan höja fattningen eller man kan flytta ribban innan man byter till en stav. Mm. Så det finns ju rätt många saker. Och sen är man inte alltid överens då. I Angelicas fall så var det så här. Jag säger det att hon hade lite tur i oturen då att hon bröt den där staven. För hon valde själv att hoppa en hårdare stav än hon gjort innan. Och den staven var skadad så den gick av. Det innebar då att hon var tvungen att gå tillbaka till den staven som hoppade 470 med. Som var mjukare. Och så tar hon 480. Och jag vet att coachen Peter, han ville att hon skulle fortsätta med den andra staven. Som hon sen tog 80 med. Men hon ville själv gå på en hårdare stav. Och sen gick den av och det visade sig egentligen att med facit i hand kan man säga så sa ju Peter, coachade ju henne rätt. Hon borde inte ha bytt stav.
Mm.
Hängde ni med där?
Ja, absolut. Ja, absolut. De var ju lite oense där, hon och tränaren.
Ja, absolut. Ibland kanske man missförstår varandra. Nu Nu är det lite lättare nu för tiden, för nu får man gå fram till sidan och snacka med sin coach. På min tid så stod man också och gjorde det, men då fick man vända ryggen till och ropa rätt ut åt fel håll. Och så fick man förhoppningsvis tillräckligt högt rop tillbaka så man kunde få stöd och hjälp. Alltså man fick inte coacha. Nu för tiden får man det.
Det där var intressant, för det fick vi en fråga från Daniel Sirensjö i Åhus. Han sa det, är det inte märkligt att friidrottarnas tränare sitter på läktaren? Det finns väl ingen annan sport som så tydligt separerar tränaren från utövaren?
Ja, nej, men så går man lite historia tillbaka då. Som när jag hoppade då i början på 80-talet till exempel. Då, i slutet fick min coach också börja coacha mig då. Men då fick man, som jag berättade då, jag fick stå då, gå så nära de här banorna. Och då vet ni, då är det fortfarande en bra bit bort till läktaren. Vända ryggen till. Och sen fick man skrika till varandra och visa lite rörelse. Det finns film, gjorde även någon sån här rolig tv-grej som de gjorde på mig. Jag vandrade omkring på en läktare då på Göteborgs VM.
Och, just det, 95,
och så spelar man upp det då. Så står jag då och vinkar med armarna och flyttar och visar tecken och sånt där. Och det var ju för att man fick inte coacha då. Så att
Men varför? Varför? Han skriver det, Daniel Sirensjö. Han hör av sig till Sporthuset podcast, vår hemsida, och undrar så här, borde inte friidrotten var intresserad av att få ut maximala prestationer och därför underlätta kontakten, apropå det som du håller på med, Jens, också, där du vill ha att man ska kunna prata med varandra uppe på läktaren och så här, mellan utövaren och idrottaren, där man då kan få mötas.
Den enda problematik man skulle kunna se i det är att det blir en herrans massa folk på inneplan. Mm. Därför att det är ganska många som håller på samtidigt där. Då ska liksom
350 tränare står där inne.
Ja, men visst är det. Men det är definitivt är det ju en poäng.
Nej, men det är därför man har tillåtit det här nu. Och sen är det då precis en liten sektion fram vid nära stavhoppet där, så är den ju avspärrad liksom, så att det är där tränarna får vara. Och jag som aktiv får ju komma ända fram där. Och det är till och med så här nu att nu står ju tränaren ofta och filmar det här, och man kan visa för hopparen till och med det hoppet han har genomfört och kan ge instruktion. Om du tänker tillbaka på min tid när man inte fick stå med ryggen i till, vi fick inte ta med in någon typ av bandspelare här för att vi skulle inte få några instruktioner när man tävlar då. Så att det har ju utvecklats hela tiden, men jag håller med Jens, det hade ju sett märkligt ut då liksom, om vi hade haft och coacher sittande på bänken där också.
På tal om tränare som jobbar med teckenspråk, så har jag skickat en tweet till er båda som jag såg här om dagen. Det är Marcelo Bielsa och hans tränarteam som står vid kortlinjen och försöker nå ut med instruktioner, som var ungefär som på din tid, Miro. Det är inte helt lätt, om man uttrycker den så. Det är fyra stycken som försöker nå ut med någon information, mest troligt till bortre sidan, där så att säga rösten inte räcker till, utan det är bara teckenspråket som används. Ni har det i er mail.
Okej.
Kolla.
Jo, men vänta här, vänta.
Kolla framförallt på, det är ju Bielsa som har
1, 2, 3, 4.
Kolla framförallt Bielsa, för det är ju han som ursprungligen vill nå ut någonting, och så försöker man titta på de andra tre, hur de sedan försöker förmedla det här. Det är någon som säger stanna, stanna, stanna. Någon säger ju bortåt, bortåt, bortåt. Och någon ser nästan ut som kom lite gärna hitåt istället. Han längst till vänster där. Hoppas som en hare. Hoppas som en hare.
Ja, det här måste vi lägga upp vi lägger upp det på vår Twitter också, på @sporthuset.
Ja.
Sporthuset 213.
Höghastighetspodd blir det om en stund, när vi får en Formel 1-gäst faktiskt till oss för första gången i Sporthusets historia. Det ser vi fram emot. Det blir lite tryck på oss andra att hålla uppe tempot här nu fram till dess. Det blir fri fart då, antar jag. Vi ska säga det också att, om ni inte har hängt med på det, Miro Salar, Radiosportens expertkommentator i friidrott, apropå att vi pratar om Doha, var ju där och rapporterade. Och Jens Fjällström, fotbollsexpert i många år och för detta assisterande tränare i Malmö FF och allsvensk spelare. spelare också nu på sportdataföretaget Sportlogic i Montreal. Tack till alla som hörde av sig om introt den här veckan. Det var ju siffran 213. Mikael Ljunggren, Johan Larsson, Åsa Johansson, Ludvig Johansson och Johan Härdfelt, era förslag som vi tog in den här gången. Och så var det Andy Törnqvist, Jens, som hittade en skön Zlatan-trippel. Såg du den?
Den var väldigt fin måste jag säga och väldigt bra koll från Andys sida. Bara 213 dagar tog det för Zlatan att komma tillbaka efter den svåra knäskadan som han drabbades av i Manchester United med kommentaren "Lejon återhämtar sig inte som människor", sa Zlatan i samband med comebacken. 213 miljoner kronor per år tjänade Zlatan per år under sin tid i Paris Saint-Germain. Alla intäkter inkluderade. Och postnummer, det här känner jag till, 213 med tillägget 67 i Malmö. Det är där Zlatan kort ligger, på Bennets väg nummer 2 i Rosengård där han spelade fotboll på en innergård som liten. Ja, det är snyggt, snyggt ja, summerat. Klart. En trippel, ja, 213.
Har du koll på Bennets väg 2?
Mm. Då har jag varit där, ja, och ett tusen som alltså, det passar in med en liten historia ifrån de krokarna. För jag var ju ungdomstränare med i Kvarnby IK, en jättefin klubb, och hade ju ett par Rosengårdsgrabbar i laget. Och ni vet, ibland ska man ju samla in inför, det ska ju säljas lotter och det ska säljas olika paket och man ska samla in pengar till olika kupper och sånt där. Och alla har ju inte lika köpstarka människor runt omkring sig. Och det hade nog inte de här två eller tre grabbarna heller. Så jag gav dem ett... vänta. Jag blir känslosam.
Oj.
Nej, ingen fara. Det är lugnt. Det är mer att det blir en kombination av känslosam och exalterad.
Mm.
Jo, men ni vet, det ska samlas in och pengar på olika sätt och man ska sälja bingolotter och sådär. Och det här grejade inte riktigt de här grabbarna på motsvarande sätt som många som bodde i svenska områden. För bland annat sålde vi julklappspapper. Och jag menar, det är inte alla som slår in julklappar och använder julklappspapper så mycket. Så de hade ju ingen succé på det området. Så jag gav dem en möjlighet att göra en annan grej istället, för jag sålde vatten på den där tiden och hade vatten med utgånget datum. Ni vet, i PET-flaskor.
Mm.
Så sa jag, det här har vi en palm på med 2500 flaskor. Om ni tar och skruvar av korken, tömmer dem och så samlar dem i sopsäckar och går iväg och pantar dem, så har ni pengar som ni kan bidra med till laget och lagkassan. Ja, toppen, sa de och slet. Och tänkte, varken jag eller de tänkte på hur lång tid det här kommer att ta. Och de stod och kämpade en november eftermiddag kväll som blev till lite senare kväll. Och de kämpade och skruvade av 2500 flaskor. Det tar tid alltså. Mm. Och jag åkte iväg och hämtade nya sopsäckar, för det blev ju liksom hur många som helst av de där. Och tänker ju inte på att här står de på en innergård utanför en lagerbyggnad och gör det här. Men som tur är hinner jag tillbaka. Och precis när vi står där, jag hjälper dem med det här, så kommer en polisbil med blåljuset på, springandes poliser utanför bilen. Och jag tänker, vad fan, måste det vara någon bankrån här i närheten alltså. Det här ser ju inte bra ut, vad har hänt liksom? Och så visar det sig att det är oss de är ute efter.
Mm.
Och då är det ju någon som har sett tre stycken Rosengårdsgrabbar stå och tömma ut vattenflaskor och tolka det som att det är några som gör någonting som är olagligt.
Mm.
Och anmäler, ringer till polisen och polisen kommer och tar ju det här på största allvar och liksom tänker som i en film bara. Mm. Skri in
alltså,
och springa.
De utgår från det utan att ha en aning om det. Det är deras liksom grundinställning.
Exakt. Ja. Det här är absolut inte enda tillfället. Vi var på träningsläger i Spjutstorp på östra delarna av Skåne mot Österlen till. Och det var några av killarna i laget som fick för sig när det blev lite för mycket tid över och gå ner i byn och kolla läget liksom. Och så sedan så När de kommer tillbaka efter den där, de där lediga timmarna, så kommer en bonde gåendes med raska kliv och berättar att det är några som har kastat sten på ett uthus som står i skogen som han tydligen äger, och kraschat någon ruta där. Och pekar ut våra killar med invandrarbakgrund. Och jag säger liksom lugn. Låt mig få prata med de här, och så sen så återkommer jag till dig. Och är det så att det är någon av mina killar som har gjort det här, så kommer de att göra rätt för sig. Så liksom lugn bara. Och så tar jag laget åt sidan och säger okej, sanningen, ingenting annat än sanningen. Berätta vilka, om det är några som har gjort någonting och vad ni har gjort. Framkliver ju ett par grabbar, och inte är det Rosengårdsgrabbarna.
Nej.
Och berättar att det var vi som gjorde det här. Och jag går ut och så sen säger jag okej, presentera, och sen så be de som har gjort det här att kliva fram och be så mycket om ursäkt. Och den här bonden tror ju inte sina ögon. Han tror ju att, liksom att han fattar liksom inte grejen, att nej, men det kan ju inte vara de här. Det var ju de där. Mm. Och jag har några liksom fler sådana historier som egentligen beskriver att jag förstår att det inte alltid är så lätt när man har den bakgrunden som ju även Zlatan har haft, och som är en del av att växa upp och spela fotboll på Bennets väg 2. Det är ett annat Sverige som de växer upp i, och det är inte alltid så lätt.
Och Zlatan Ibrahimovic, apropå Bennets väg då och Jens berättelse, det var ju så att häromdagen så reste Zlatans staty på Stadiontorget i Malmö, 500 kilo bronsstaty. Och Zlatan sa ju då, apropå det du är inne på Jens, i samband med ceremonin, statyn är en symbol för de som inte känner sig välkomna, inte passar in eller känner att de inte ser ut som alla andra. Om jag kan, så kan de. Och sen var det också så att i en intervju med Expressen så riktade han ju hård kritik mot det svenska fotbollslandslaget. Och då, det blev ju Janne Andersson som fick ta smällen, förbundskaptenen, när det gäller trupputtagningarna. Det handlar om hur många spelare med utländsk bakgrund som Janne Andersson använde sig av.
Första samlingen är inte en enda med en annan bakgrund. För frågan, bajsa på sig, andra samlingen kom det mer med. Och då förstörde han det jag själv har byggt upp i 20 år. Men det är något han står för. Då ska han stå för det. Då ska han inte ändra sig bara för att en fråga kommer upp. Och inte att du blir smutskastad av media, utan du ska stå för det du gör. Vilket ändrar hela hans åsikt. Men vi står alla för olika saker.
Zlatan menar på att Janne Andersson efter kritik om att det är för dålig mångfald i landslaget då började ändra sina trupputtagningar. Och vi hade uppe det här faktiskt i samband med den svängen då i avsnitt 142 för ett drygt ett år sedan. Olika är bra heter det avsnittet. Vi kan lyssna på det. Det handlar om det här med mångfald inom fotbollen. Och det var efter att Sveriges radioprogrammet Konflikt hade belyst det här med diverse forskare och andra som kommenterade, och att landslaget då är mindre blandat än övriga fotbollssverige. För övriga fotbollssverige på ungdomsnivå, där finns faktiskt det fler spelare med utländsk bakgrund än svensk bakgrund. Men det återspeglas alltså inte när man kommer upp på landslaget. Och ju högre man kommer upp på landslagsnivå, desto färre spelare med utländsk härkomst eller påbrå. Och det var forskare då som sa att det finns en slags skötsamhetsideal, en slags diskriminering av spelare med utländsk bakgrund. Och att man istället premierar en kollektivistisk folkrörelsemodell före schablonbilden, kan man väl kalla det, av utländska spelare som bollskickliga, odisciplinerade talanger som inte kan rätta sig in i ledet. Och det där är ju då det som Zlatan såklart brinner för i den här frågan. Och ja, men nu slår det ju fel, känner jag, mot just Janne Andersson. För han har ju gjort kanonresultat med landslaget, och det känns som att ska han verkligen ta, är det han som ska köra hela mångfaldsracet? Det måste ju vara liksom ett systemfel på något sätt i fotbollen som Zlatan belyser, men hamnar snett i formuleringarna här.
Visst är det så. Jag tycker att liksom man kokar ner det Zlatan säger. Det är faktafel som gör att den här svingen hamnar fel, vilket är olyckligt, och tar fokus från egentligen grundpoängen som är det behövs bättre mångfald. Och alla är olika, har ju varit som sagt var landslags Svenska fotbollsförbundets paroll ett tag här, och jag tror inte Zlatan har sagt det han sa om Poyarsbagge hade varit assisterande tränare till Janne Andersson. Janne Andersson är inte smygrasist. Han tror bara på sin modell. Och det är liksom alla jobbar hårt och alla underordnar sig laget. Defensiven först. Lite liksom att forward startar försvarsspelet. Forward ska också göra jobbet. Och alla ska följa spelplanen. Det är ju liksom grundstenar i Janne Anderssons framgångar. Såväl i klubblag som i landslag. Så att det här är ju inte någonting... Absolut inte någonting rasistiskt. Men det här är ju inte bara, gäller ju inte bara landslaget, utan det här gäller ju många klubblag också. Mm. Som har ledningar som inte liksom är riktigt representativa för hur fotboll Sverige ser ut. Och styrelser.
Och Lars Ekholmer, som vi hade faktiskt ett avsnitt i Stockholms fotbollsförbund. Han reste sig upp på Svenska fotbollsförbundets årsmöte, även om det var det senaste årsmötet, och pekade på att man här valde fyra äldre män som nya då, det var väl i styrelsen då, alla hade sån namn. Och då sa han, alltså vi har vår paroll men vi lever inte upp till den. Och då, Lars Ekholmer fick en rungande applåd på det här årsmötet, som annars brukar vara en ganska stel och så här välregisserad tillställning.
Mm. Det skulle vara intressant att veta i vilken omfattning man verkligen aktivt försöker att arbeta och vilken omfattning man verkligen själva också ser att vi saknar vissa delar i vår ledning som gör att vi kommer att ha svårt att se hela bilden. Alltså om medvetenheten finns eller om man vill göra det för att vara politiskt korrekta.
Men du, nu står statyn där i alla fall, Jens, till slut. Det tog lite tid.
Ja, man flyttades väl. Det var inte tanken först att den skulle stå utanför Friends eller något i den stilen. Så ja, den har varit ute på en liten tågresa kanske.
Peter Linde heter han, va, som har gjort den där statyn. Och jag tittade här. Du brukar vara duktig, tycker jag, på Malmö-geografin. Stans största staty, det är ändå inte Zlatan-statyn, utan det är en annan staty sen tidigare.
Stortorget kan jag tänka mig.
Ja, det är bra. Vet du vem som står där? Det är inte lätt.
Nej, nu... Jag skulle kunna dra på en riktig gissning, men jag är ganska säker på att jag skulle gissa åt fel håll. Men det är väl någon kung.
Karl den 10 Gustav.
Där har vi det.
Det var han som befriade Skåne från Danmark. Det är ju det som tycker att Skåne ska tillbaka till Danmark. Nej, det kanske inte.
Ja, men det är bra. En liten historielektion.
Veckans surr. Vilket drama i Allsvenskan. Malmö, Djurgården och AIK i fight om allsvensk guld, sa du, Jens, för några omgångar sedan. Nu är det bara tre kvar. Hammarby vann mot Djurgården på Tele2. Och jag har ju sagt att Hammarby går fullt här på slutet. Det skulle i så fall innebära att de avslutar med 8 raka segrar. De är ju oerhört starka. Titta på hemmatabellen där, apropå hur de spelar på Tele2 Hammarby IF. De har alltså 11-2-0 på 13 matcher. 11 segrar, 2 avgjorda. Och 0 förluster. 3 mål i snitt per match på hemmaplan framåt. 3 mål i snitt per match framåt. Full fart framåt.
Om du skulle fråga en Bayern-spelare om vad expected goals är, det vill säga sannolikheten för att göra mål från en viss position som du skjuter ifrån. Om du skulle fråga en Bayern-spelare, som är med i anfallsspelet där, vad är sannolikheten härifrån? Vad är sannolikheten härifrån? Vad är sannolikheten härifrån? Så skulle jag misstänka att de har bra koll på det. Och om du har bra koll så är du också medveten om vilka lägen som ger störst sannolikhet, och du kommer i större utsträckning att välja de lägena, och du kommer i större utsträckning undvika de med sämre sannolikhet. Vilket innebär att en extra passning kan ofta vara ett bättre alternativ än ett avslut. Och eftersom jag tror att alla är medvetna om att det behövs en extra passning, så kommer också den extra löpningen. Och det här tror jag är en stor del i att Bayern, alltså den medvetenheten att de är på väg mot vad som kanske till och med är ett målrekord i Allsvenskan.
Men ditt guldtips, vi kommer ju snart, ni som lyssnar på det efterhand kan ju bedöma hur det gick. Ditt guldtips ligger kvar, eller?
Mitt guldtips ligger kvar, att det blir något av lagen Djurgården eller Malmö FF, jo. Och eftersom jag startade säsongen med Malmö FF, så ja, men jag har inga problem att stå kvar där.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vad tänker ni om den allsvenska upplösningen? Ni kan höra av er om @sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter hemsidan, också på Instagram. Det är också många som har velat ha ett svar från dig, Miro. Doha. Hur var det? Qatar. Du skapade rubriker i tidningarna, såg jag. För det handlade ju om Stefan Holm, att du tyckte att det var ytterst tveksamt att han var ambassadör för världsmästerskapet. Och du har ju varit på, jag räknar, vet du hur många VM du har varit på i rad för radiosporten och bevakat?
Nej, det har jag ingen aning om.
Du brukar inte vara så bra på sånt där och nej, hålla reda på det.
Nej.
Det är jag håller 10 i rad.
10 i rad.
Imponerande.
Var rankar du Doha? Edmonton, Paris, Helsingfors, Osaka, Berlin, Daegu, Moskva, Peking. Och sen så lämnar jag dig åt ditt öde och då blir det London och Doha. Var hamnar Doha på listan?
Nej, det där får man ju dela upp då på lite olika sätt. Alltså förhållande mest...
Gör två olika listor.
Nej, men alltså förhållandena var ju otroligt fina.
Rena friidrotten så att säga.
Ja, herregud ja. Otroligt grymt bra förhållanden för att göra bra resultat. Och det fick vi ju också. Mm. Så på det sättet är det ju ett jättefint VM. Det måste jag verkligen säga. Sen kommer man då till andra delar som dels då bör eller borde ett sånt här överhuvudtaget få ett världsmästerskap. Nej, jag tycker personligen inte det. Ett land som har då de här problemen som man har då med mänskliga rättigheter, alltså att du kan få sitta inne 7 år för att du är homosexuell. För mig känns det som, jag vet inte vad. Jag tycker att det är högst olämpligt att en diktatur på det här sättet kan få, alltså att pengarna avgör var det hamnar. Publikbiten var ju en annan sak. Jag menar, de flesta arrangörer, oavsett hur stora tävlingarna är, så är man väl glad och förhoppningsfull på att man ska få en stor av sina intäkter genom entrépengar. Här är man ju likgiltig för det. Det var ju ytterst få som var där. Jättetråkigt. Sen blev det ju så småningom då hur de nu lyckades med det. Jag har ingen aning om hur de lyckades fylla stadion då.
Men Doha tilldelades friidrotts-VM för 5 år sedan i konkurrens med några andra städer då. Trots att man visste att det fanns noll friidrottskultur eller publikunderlag. Trots att man kände till den enorma hettan som sedermera skulle stävjas då med fullt blås från aircondition inne på arenan. Och något som inte hjälpte maratonloppen och gångloppen som var i princip livsfarliga. Och trots att man kände till återkommande brott mot mänskliga rättigheter. Och det gjordes ju egentligen med anledning av miljoner och åter miljoner dollar i sponsorskap ifrån katariska företag som är kontrollerade av kungafamiljen.
För att gå tillbaka lite grann till det du sa då, att det blev lite mediastorm hemma då och mitt påhopp på Stefan, det är absolut inget påhopp på honom överhuvudtaget, utan vi har ju alla fattat beslutet att åka ner. Vi hade ju kunnat stanna hemma då och på det sättet markera tydligt var vi står i frågan, och det valet har ju inte jag heller gjort, utan vad jag kritiserar Stefan för var ju mer då att han är en ambassadör. Det är ju alltså någon som ska framhäva och förträffligheten genom att Qatar har fått det. Och det var ju det jag tyckte var tokigt då. Och du, och om någon, Tommy, vet ju då vilken respekt jag har för Stefan på alla andra sätt. Och tycker att han är en otrolig, dels har varit en otrolig idrottsman och alltid stått för bra värderingar. Och jag... har ju inget ont att säga om honom, men jag tycker det var omdömeslöst att vara ambassadör för mästerskapet. Det vidhåller jag. Jag är olyckan, olet olyckan, obidobidobidobidolyckan, krasch och banglyckan, skinnissel och panglyckan, så akta er för mig, annars händer
olyckspåsen i sporthuset.
Det är svårt ibland vilken påse vi ska använda, Jens och Miro, för vissa saker. Har ni tänkt på det?
Vissa är ju som en hybrid av både olycka och väldigt mycket lycka och kärlek.
Ja, definitivt. Jag vet inte, men vi ska inte ha en egen påse till den, va? Själva kombon.
Ja, precis. Det hade faktiskt behövts så här, för vi drog ju lappen Michael Schumacher, alltså tidernas främste Formel 1-förare, som vi hittade i olyckspåsen, men det kunde lika gärna varit i kärlekspåsen.
Die letzte Kurve für Michael Schumacher. Und dann muss er nur noch geradeaus fahren, dann ist es vollbracht. Und in diesem Moment geht er über die Linie. Ein unglaubliches Rennen, was für ein Triumph. Die Welt verneigt sich vor dem Champion Michael Schumacher. Stand up for the champion. Stand up.
Och då vill vi ju ha professionell hjälp såklart. Och det finns ingen mer professionell hjälp än Janne Blomqvist som kommenterat Formel 1 i svensk tv i mer än 20 år. Hallå Janne!
Hej! Ja, Michael Schumacher, vilken spännande namn ni drar. Och på frågan om det är olyckspåse eller i kärlekspåse eller glädjepåse eller vad vi ska kalla det då. Det blir ju lite både och, men huvuddelen av hans liv och karriär är väl ändå glädjedelen. Olyckan var ju framme 2013 där i en skidback i vad det nu var, Frankrike, Schweiz. Han skulle hjälpa någon som hade åkt off-pist och körde ut i snön där som hade kommit ny. Så han såg inte en sten under snön om jag förstått saken rätt och föll väldigt illa då och skadade hjärnan, huvudet.
For hours, the media have been camped outside the hospital in Grenoble as rumors circulated about Schumacher's condition. Then the head of the hospital read out a statement that confirmed many of the worst fears.
Monsieur Schumacher a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble à 12h40.
Mr. Schumacher was admitted to the university hospital in Grenoble at 12:40 following a skiing accident. On his arrival, he was in a coma. He was suffering from a serious brain trauma. It required an immediate neurosurgical operation. He remains in a critical condition. Thank you.
Schumacher, a keen skier, had been skiing off-piste with his son when he fell and hit his head on a rock. He was said to be wearing a helmet at the time.
Och efter det så är det ingen som vet. Jag fick faktiskt frågan nu av några reparatörer jag har här i huset. Hur är det med Schumacher? Och ingen vet. Det är locket på verkligen. Och hans son tävlar ju. Finns i depån där jag lever till vardags. Sabine Kem som var, vad ska vi kalla det då, Michael Schumachers assistent under alla år. Hon säger absolut ingenting. Och alla i Formel 1 på honom, oavsett om man vet eller inte, respekterar familjens önskan om att det inte ska läcka någonting om tillståndet för honom. Det senaste som man har hört var ju att han skulle ha transporterats till Paris för någon stamcellsbehandling eller någonting sånt. Va? Men det är ju ingen som bekräftar varken det ena eller andra. Va? Så att det är svårt att ha någon uppfattning om det. Det är illa. Så mycket kan vi vara överens om att det är. För annars hade vi fått veta någonting. Va? Och de vill uppenbarligen inte att vi ska få veta hur illa det är. Sen till Schumacher som förare och hela hans karriär. Ja, du sa tidernas bästa Formel 1-förare. En av dem i alla fall. Och det är ju lite sådär. Det diskuteras om Jean-Manuel Fangio då, som tog 5 titlar och blev den första att ta 5 titlar då på 50-talet. Alain Prost tog 4 VM-titlar. Ayrton Senna tog 3 VM-titlar. Han hålls ju av de allra flesta som kanske tidernas bästa Formel 1-förare. Men Michael Schumacher har faktiskt tagit 7. Han har tagit 2 i ett team och 5 i ett annat team. Han började med att ta 2 titlar 94-95 då i Benetton. Sen till säsongen 96 flyttade han till Ferrari. Och tanken var ju då att han skulle liksom ta Ferrari till nya höjder. Vilket han då så småningom gjorde. Det började lite trögt 96. Men det var ju ett race speciellt som jag minns från första säsongen med Ferrari. När han körde i Spanien, Barcelona i regnet. Och i princip varvade alla. Jag har aldrig sett något liknande i blött någon gång från en förare än det jag såg från Schumacher den gången. Men det året var inte det året han skulle vinna. 96 års bil var inte tillräckligt bra helt enkelt. Och 97 däremot, då var ju bilen tillräckligt bra. Ferrarin skulle vinna och det gick hela vägen to the wire så att säga. Då. Sista racet i Jerez i Spanien. Det stod mellan Schumacher och Jacques Villeneuve, sonen till Gilles Villeneuve. En gammal storförare som då hade kört för Ferrari tidigare. Och då visade Schumacher lite grann den andra sidan av honom själv. Den kanske inte fullt så sportsliga. På ett av varven där mot slutet av racet, Villeneuve behövde ta sig förbi Schumacher. Dök på insidan in i en kurva när Schumacher inte riktigt var med på noterna. Och han visste ju att om varken han eller Villeneuve gick i mål så skulle Schumacher bli världsmästare. Så han styr rakt in mot Villeneuve med avsikt helt enkelt. Försöker då få att båda ska bryta, för han visste att blev han omkörd där, då var ju liksom loppet kört.
Villeneuve is all over him, look. He's going through. Oh yes. I don't think.
Out goes Michael Schumacher.
That didn't work. That didn't work, Michael. You hit the wrong part of him, my friend. I don't think that will cause Villeneuve a problem.
Michael Schumacher out. Now this is a replay of the World Championship in 1994 when Schumacher and Hill had a coming together. And if Villeneuve can just keep going in the points, he's won the World Championship of 1997, because out of the race goes Michael Schumacher.
Nu lyckades han inte med det, utan Villeneuve kunde köra vidare och ta målflagg. Han själv tvingades bryta, och sedermera blev han av med alla VM-poängen det året som straff för det han hade gjort. Och faktum är att det var inte första gången han hade visat den här lite mer osportsliga sidan. Det är ju lite mer tveksamma såna där grejer. Det var aldrig något tal om att den som körde ihop med honom i Ferrari skulle få chansen att vinna. Det kom vi ihåg kanske från Österrikes Grand Prix 2002. Rubens Barrichello ledde. Det var sjätte racet för säsongen, och så Jean Todt som var teamchef i Ferrari, han tryckte på radioknappen och sa: "Let Michael pass for the championship."
Rubens, it's last lap. Let Michael pass for the championship. Let Michael pass for the championship, Rubens, please.
Sa han då till Rubens Barrichello, som precis innan mållinjen backade av och lät Schumacher vinna. Och det är sådana där grejer som rört upp känslan. Men det är liksom, det har aldrig varit tal om att inte gå hela vägen för att vinna. Och ibland har han gått över den gränsen, kan jag tycka. Va? Och det är ju det som har gjort att det har varit svårt att ibland uppskatta alla de goda sidor han hade som racerförare.
Vad är det som gör att man kan förstå att Michael Schumacher var en exceptionellt bra Formel 1-förare?
Jag skulle säga att det som gör att vissa förare sticker ut mer än andra. Vi ska klart för oss att när man kommer till Formel 1, då är man på en väldigt, väldigt bra nivå. Alla förarna är väldigt bra. I stort sett lika bra, skulle jag säga. Det som gör att det skiljer, det är de som kontinuerligt kan göra resultaten. Att hela tiden återkommande ligga på en väldigt, väldigt hög nivå. Det är det som är så himla svårt. Alla de här killarna som kör Formel 1 och har kört Formel 1, de kan göra snabba varv. Det skiljer kanske 2/10 mellan bästa och sämsta föraren i likadant material. Men det är inte det som i slutändan gör om du blir en riktigt, riktigt stor förare. Utan det är ju förmågan att manövrera dig igenom all politik som hänger med när det är mycket pengar inblandat. Allt det där psykandet som måste ske med en teamkamrat som kör i rimligen då en lika bra bil som du, och alla de här bitarna. Va? Så att det är det som gör att det sticker ut. Och jag tror att han var tillräckligt hänsynslös, och man måste vara hänsynslös på den här nivån för att nå hela vägen och slå de här rekorden som Schumacher faktiskt gjort.
Det man undrar ju också, varför så locket på? Varför inte bara säga som det? Vi ser ju exempel då, om vi pratar om att man blir förlamad och så, som Tobias Forsberg i svensk ishockey, vilken enorm kärlek han möts av. Så att de skulle ju bara mötas av oerhört mycket kärlek om de berättar hur det låg till med saker och ting.
Jag har ställt mig den frågan själv många gånger. Det var nästan så att jag i mitt stilla sinne var inne på att han hade en viss, eller familjen hade en viss skyldighet mot alla fans. Mm. Att inte fläka ut sig och liksom göra hemma hos reportage, men åtminstone ge oss senaste nytt. Den lilla uppdateringen skulle man kunna tycka att vi var värda, vi som har följt sporten utifrån, och det är ju många som har varit hans fans, och vi är ju liksom, det sitter ju 300 miljoner varje helg och kollar på Formel 1, även då när Schumacher var som allra bäst. Så att det är svårt att svara på varför de har bestämt sig för, om de tycker att det tillhör liksom privatlivet, det som har inträffat och det han har råkat ut för, och därmed basta liksom. Jag har aldrig riktigt fått grepp på vare sig Michael Schumacher eller Ralf Schumacher, hans bror, eller någonting i den familjen. Jag har aldrig kommit så nära så att jag kan ge dig ett svar på det egentligen. Jag begär inte att jag ska få se hur han ser ut eller liksom få vältra mig i det, utan bara ett kort statement: så här ligger det till. Då skulle liksom trycket på familjen också minska, tror jag.
Jättebra genomgång, Janne. Vi känner igen dig från Viasats Formel 1-sändningar ihop med Eje Elg framförallt. Och du har ju en Formel 1-blogg också i Teknikens Värld, va?
Ja, stämmer. En liten podd som vi försöker göra också. F1-podden som konkurrerar inte med er naturligtvis. För er är ju bättre än våra. Precis, er är ju bättre än vad våran är. Men den är specialinriktad på Formel 1 i vilket fall som helst. Och faktum är att jag jobbar numera med Björn Wirdheim och Rickard Rudell. Ja. Eje har ju liksom trappat ner lite.
Men du, och vi är ju gamla kollegor på radio. Jag tror att inte Lasse Granqvist är med idag, för han gillar att prata om trafik. För du var ju trafikrapportör.
Ja, det var min ingång i etermedia överhuvudtaget. Jag körde taxi på den tiden, och de tyckte väl att de behövde någon som hittade runt här i Uppsala. Så jag fick halka in på bananskal, och sen blev jag kvar där.
Kan det vara utifrån från ditt rapporterande som Hipp Hipp har skapat?
Måste vara det. Jag kan inte tänka mig något annat. Lars Åke hette väl han på Radio Stockholm, som var en sån röst som alla känner. Lars Åke Gustafsson.
Ja, det är klassiker. Är du ren Formel 1 eller är du intresserad av all motorsport? Eller är du ren Formel 1-människa?
Jag är nog mer, jag ska säga 80-20 då. 80 Formel 1, 20 i annan motorsport. Jag gillar gärna motorsport också. Och jag har provat några enstaka gånger själv också, vilket gör att man blir ännu mer fast i det så att säga. Men det är Formel 1 som fascinerar mig mest. Nu har vi ju två svenskar i IndyCar och vi fick faktiskt igår... När vi spelar in där så är det onsdag. Igår tisdag så fick vi klart med Marcus Eriksson då, som blir kvar i IndyCar.
Just det.
Och nu dessutom blir teamkamrat med Felix Rosenqvist. Så det kan ju bli en himla intressant fight dem emellan. I likvärdigt material. Det tror jag alla racingfans gillar i alla fall att se fram emot nästa år.
Men du lyckas inte landa liksom den här speedway-frågan vi fick från en lyssnare som heter Erik Allingård. Du är inte som han skickade en fråga så här. Jag tycker du ska ta upp sagan Eskilstuna Smederna. Tre raka SM-guld i speedway i en sport där man får skifta stora delar av truppen inför varje säsong på grund av snittregler. Lagledaren Jerker Eriksson har lyckats sammansvetsa det här laget under flera år. Då gick jag in och kikade på Motormåndag. Johan Ejborg, han är ju så helgjuten motorsportmänniska. Och han var helt inne på Eriks linje att Smederna har gjort det enormt och den här lagledaren Jerker Eriksson borde vara en av kandidaterna som årets idrottsledare med tanke på att han har lyckats med det här engagemanget få de handelsresande speedwayförarna, för det är de ju verkligen att köra med hjärtat för just den här Eskilstuna-klubben.
Ja, jag håller här... med.
Ja, du är med på den eller?
Ja, men alltså det här med snittet, det är ju vilket laborerande för tränarna att hela tiden hitta rätt konstellation i förhållande till det snitt man har. För ju bättre förarna kör, desto högre snitt får de ju. Och då måste man ju till slut offra någon eller några. Ta in något nytt som visserligen är tillräckligt bra men som har lägre snitt och få ihop konstellationerna. Då vinna tre titlar med de här förutsättningarna. Det är sjukt svårt alltså. Och jag känner Micke Törnberg väl som har gjort jobbet ute i Rospiggarna ute i Hallstavik. Och jag vet exakt vilket tufft jobb det där är. Samtidigt som de här gubbar, för det är små organisationer va. De här tränarna jagar ju säkert sponsorpengar lika mycket som de dessutom måste försöka få ihop ett lag som kan vara med och slåss om det längst fram.
Där kommer ju svar på tal. Han kan all motorsport. Eller vad säger ni, Miro och Jens?
Jag kan mer om motor än om stavhopp i alla fall. Även om jag är imponerad av Mondo.
Ja, det är bra. Jag är lite nyfiken på, vem är världens bästa Formel 1-förare genom tiderna? Alltså det här då, den här bedömningen, vem är den bästa föraren? Sen förstår jag då att ibland så är det ju ganska, eller ja, det är ju väldigt avgörande vilken bil du sitter i förstås.
Mm, så är det. Men det gäller ju att skapa sig de förutsättningarna och det ingår i det här att vara den allra, allra bästa. Och jag måste säga att killen som leder VM just nu har vunnit 5 titlar på väg mot sin 6:e. Lewis Hamilton står väldigt högt. Nu har man ju kort minne. Han är ju det som jag har jobbat närmast med, så det är såklart att det dyker upp först. Men faktum är att jag har jobbat under hela Schumacher-eran också. Så att jag kan jämföra de två. Och det är ju två giganter inom sporten, båda de här. Ayrton Senna är svårare eftersom han inte levde hela sin karriär så att säga. Han omkom ju då i en tragisk olycka på Imola 94. Helhetsmässigt, jag får nog lov att säga Lewis Hamilton i alla fall. Alltså sättet som han hanterar press, hur han levererar helg efter helg och gör få misstag och alla de här bitarna. Jag tycker Lewis Hamilton, om inte den allra bästa så en av två i alla fall.
Och han kan ju mycket väl då komma upp på Schumachers nivå i och med att han har 5 titlar då va? Och är han 34 år va? Något sånt där.
Ja, någonting i den stilen. Och dessutom tar han en 6:e titel i år med största sannolikhet. Han leder så pass stort och har absolut möjlighet att ta en 7:e titel nästa år innan reglementet i Formel 1 kommer att ändras till säsongen 2021. Då kan det vara lite knepigare kanske, för då börjar ju liksom alla om på ett nytt papper. Och då är det svårt att veta vad styrkeförhållandena kommer att landa, om Mercedes kommer att behålla greppet eller om Ferrari tar över eller om det kanske är Red Bull eller någon annan uppstickare som gör ett bra jobb. Men 7 titlar, det tror jag definitivt han kommer att ta innan han lägger av. Jag tror han är sugen på en 8:e också, för att en gång för alla gå förbi Schumacher och stänga den butiken.
Mixade känslor kring Michael Schumacher. Tack för att du gav det. Nu ska du, Janne, tänka att få plocka en lapp ur vår. Eller inte plocka, för du är ju med på Skype. Men nu tar vi ren kärlek till nästa vecka ur den här kärlekspåsen. Vi har haft Rosengård lite som ett tema den här dagen, Jens. Och det är ju faktiskt så att de här påsarna kommer från Rosengård, eller?
Det stämmer. Eva-Lena heter
Eva-Lena.
Fint hantverk.
Precis, Sankta Marias folkhögskola i Rosengård. Det är hon som har gjort den här. Och här ligger det då post-it-lappar. Och här ska vi ta fram en grön. Och det brukar vara du som läser upp det, Jens. Vi får se om du behöver backa upp, Jan. Jag vet inte om håller oss åt rätt håll här. Är det fel håll eller?
Det där blir nog bättre.
Är det här bättre eller?
Ja, men det här är bra, ser du. För att ja. jag har ju en av de absolut bästa boendes i närheten av mig här. Det står nämligen skridskor och hastighetsåkning.
Mm.
Och jag tänker då på Thomas Gustafsson.
Ja, visst.
Han bor ju här i Uppsala-trakten.
Ja, precis. Det där satt man ju bänkad för en gång i tiden, eller hur?
Calgary OS. Inne i hallen där. Världsrekord på 5 och 10 000. Det var magiska tider. Faktum är att den sporten är ju cool att kolla på. Alltså. Och, ja. Och vilka fysiska praktex. Alltså. Jag är ju svårt, för jag har aldrig hållit på med den typen av idrott. Va? Men bara att ligga och pumpa i en mil på skridskorna. Man vet att de åker som fällknivar och det bara sprutar mjölksyra i låren. Alltså det är grymt.
Jag brukar ju också ta en liten kommentatorsanekdot. Nu kommer jag på en här, apropå att vi alla jobbar som kommentatorer. Bosse Hansson gjorde ju väldigt mycket skridskor. Han gjorde ju de här stora loppen i tv. Och han är fullproppad av självförtroende, så körde han ju något lopp där. Och så var det slutvarvet då. Så han kommer i sista meterna, går i mål där! Och så fortsatte de åka. Och istället för att då tänka att jag har gjort en blunder, så säger han det. Nej, de fortsätter! De har räknat fel på varven!
Ja, men det är ju, då är man...
Du som pysslar en del med varv, Janne.
Då är man ju switched on, vet du, om man kommer på det. Att liksom bara säga att det är de som har räknat fel.
Tack för idag allihopa. Och hoppa gärna in och lyssna på Viasats F1-podd också med Janne.
Vilken bra idé.
Ja, gör gärna det. Och tack för att du var med. Och vi hörs vi övriga i avsnitt 214 nästa vecka. Tack Miro, du får vila upp dig lite nu efter din Doha-äventyr här.
Mm, tackar, tackar.
Och Jens, avslutningsvis, vad starkt är din berättelse om killarna i din träff där med killarna i Rosengård. Vad bär vi med oss från den berättelsen?
Att inte döma någon på förhand, tycker jag.
Och det var lite grann det som Ibrahimovic också vill indikera, även om han kanske inte riktigt hamnar rätt i sin kritik mot just landslagsledningen.
Mm.
Eller
hur? Mm.
Ja. Okej, vi hörs nästa vecka, alla Sporthuset-lyssnare. Hej då!
Fint!
Hej då!
Hej då!
Hej då! Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.